Radio Play.
Det är infint. Nu är den igång. Och sen kom Java på det. Det tackar vi för. Är det salt i kaffet?
Va? Nej, låt väl smaka här.
Det är så jävla fult gjort.
Nu vet du hur Agrippinas offer kände sig. Ja.
Ja.
Sorry, jag får gå och hämta nytt.
Ja, tack så mycket. Nej, det är bara som att du har bryggt kaffe på saltvatten eller någonting. Tack så mycket. Det är väl den här samiska grejen att man ska ha lite salt i kaffet. Men det tror jag har med att det är smält snö man använder.
Mm-hmm. Spännande. Nu är vi i alla fall tillbaka. Och du mår bra?
Jag mår jättebra.
Ja, ja, det var Robin Olofsson här som höll på att gå åt. Vi ska ju prata om lite giftmord och sånt idag i romersk politik. Under det första århundradet.
Låt väl smaka.
Efter vår tidräkning, ja. Det här är historiepodden som vi gör tillsammans med Radio Play.
Stämmer. Och Radio Play är ju ett härligt paraply som, där det finns många podcaster. En av de nyaste tillskotten i floran och faunan är Sagobubblan.
Mm.
Det är en kort podcast med nyskrivna sagor som man kan slå igång för de små liven. Om man känner att jag orkar inte läsa själv.
Nej, precis. Då kan det vara något att dra igång, ja. Vi har ju en del olika projekt. Ja. Bland annat den här röda tråden som du drog igång.
Ja, precis. När vi lanserade röda tråden, vi nämnde 4 namn och så ville vi ha någonting, den gemensamma nämnaren. Vi tänkte att det här är svårt, kommer folk ta det?
Ja, det var ju kanske inte. Eller också, det beror ju på, för att det är många som lyssnar, men vi har också fått in väldigt, väldigt många svar.
Ja, precis.
Som är rätt också de flesta.
Ja, och det här bara går någon timme efter, vi släpper ju tidigt på söndag morgon.
Mm.
Och innan respektabel folk ens hade stigit upp på morgonen så small det till då Magnus Kull och Adam Zetterberg nästan samtidigt slog in rätta svaret. Och rätta svaret är ju att Mussolini, Ceausescu, Carl Gustav Tessin
och Leonor,
prinsessan Leonor, alla har mottagit Serafimerorden.
Ja, menar du att de här två inte är respektabla människor?
Nej, det är precis det jag menar. Och efter att ha studerat det här målfotot noggrant, det är ju en vetenskap i sig, så är det Magnus Kull som är vinnaren.
Ja, nu står det ju tiden när mejlen kommer in. Men... ja, men det var grattis till Magnus Kull.
Mm. Skicka ett nytt mejl till historiepodden med din adress och så. Ska du få en tygkasse.
Och alla ni andra gjorde också väldigt bra ifrån er. Det verkar vara väldigt goda kunskaper om Serafimerorden ute i landet.
Mm. Jag satt på tåget ut hit. Vi är ju hos dig idag och spelar in. Och så läste jag på lite grann om Nikolaj Ceausescus Serafimerorder.
Mm.
Jag hittade ett långt blogginlägg som Birger Schlaug har skrivit om just den här utnämningen.
Jaha.
En sak som jag tyckte var intressant var det som Schlaug skriver, att den som har erhållit den svenska statens högsta utmärkelse, den ska hyllas vid sin begravning genom att klockorna ska ringa i Riddarholmskyrkan. Men när Ceausescu blev lynchad där så valde man att inte ringa i Riddarholmskyrkan.
Ja.
För stackaren.
Det kanske man valde rätt i.
Ingvar Carlsson tog det beslutet. Ja, okej. Okay, så att, intressant.
Men annars gör man det alltså.
Ja, det är traditionen. Det står inskrivet i Serafimerorden. Men en av kommentarsfältsherrarna under Schlaug säger att ja, fast numera är ju Serafimerorden närmast en tradition som man bara kastar på folk som gör statsbesök.
Mm.
Gör du ett statsbesök, klart grabben ska ha medalj.
Apropå pris.
Yes.
Hur går det egentligen med min tavla eller vad är nu jag ska få för pris i den här... hatt-tävlingen. Jag menar, här har man suttit och väntat nu i veckor och blivit månader och mina väggar är helt kala fortfarande.
Jaha, vi ska ta det här när mikrofonen är på.
Ja, vad fan, det händer ju aldrig något annars. Ja, men, jag måste ju sätta press på det här.
Du vet ju mycket väl att jag var, åkte tillbaka dagen efter för att köpa tavlan.
Ja.
Och då var den såld. Ja. Sen dess har jag varit och spanat. Det är ett av mina stora intressen att gå och leta efter gammal litteratur på sådana ställen.
Ja, det är jättebra. Ja, men jag bara säger att jag väntar här.
Mm.
Tänk om...
Jag har sorterat bort många gråtande barn, men jag har inte hittat någon fin kungatavla än.
Kanske jag vet det. Ja. Ja, men alltså det behöver inte vara kungatavla. Det kan vara vad som helst här snart, bara man får någonting som man kan stoltsera med.
Ett vackert skepp kanske.
Ja, why not?
Okej, och det här avsnittet gör vi då tillsammans med vår samarbetspartner SPP.
Jajamän.
Vi ska prata lite grann om de hållbara val som vi gör.
Ja, vad gör du för hållbara val?
Ja, men det som jag direkt kommer att tänka på är ju det här att jag försöker äta så lite kött som möjligt. Jag slarvar ju lite grann och äter fisk ganska ofta. Jag och du åt nyss lax.
Just det.
Men annars så tänker jag att ett hållbart sätt att leva är att minska sin köttkonsumtion. Och det är någonting jag försöker tänka på, någonting som är viktigt för mig. Vad gör du själv för hållbara val?
Ja, till exempel så jag åker ju inte bil så det stör. Utan jag åker väldigt mycket kollektivt, får man säga.
Verkligen, det gör vi ju bägge två. Fram och tillbaka från jobbet.
Ja, hela tiden. Och sen så köper jag gärna livsmedel som jag vet är ekologiskt. Eftersom det tänker jag är nyttigt för mig själv och bra för djuren. Och även arbetsförhållandena för de som har producerat varorna är ju högst relevant att fundera över. Mm. Givetvis, när man handlar.
Och vår partner SPP, de vill att du som lyssnare utöver alla hållbara val som du gör varje dag i din vardag även tänka på de hållbara val som du kan göra när det gäller ditt pensionssparande.
Ja.
Är det i bolag, schyssta bolag som respekterar mänskliga rättigheter och som har ett miljötänkande, som har ett hållbarhetstänkande?
Ja, det tänker man att det skulle vara självklart, men så är vi ju inte alltid. Så det bör man ju vara noga med.
Mm. Så läs mer om SPPs hållbarhetsarbete på spp.se/hållbarhet.
Ja.
Vi ska ju prata om ett klassiskt historiskt drama. Den här perioden är ju, ja, dels är den filmad till exempel i en av BBCs största succéer genom alla tider, Jag, Claudius. Men det här är ju, det är ju drama av shakespearianska mått.
Ja, det här är grejer.
Hovintriger som inte liknar någonting varken förr eller senare.
Och det är inte så att det inte finns konkurrens. Vi har ju pratat om grejer som hände i Vadstena och så. Och det är klart att det har hänt mycket hovintriger i olika slott och kungadömen runt om i historien efter det här också. Men romarna har ju något speciellt. Alltså det är... Oj! Det är mycket... depraverad aktivitet som pågår.
Ja, det är ju tråkigt på ett sätt att vi bara är bleka kopior. Jag tänkte börja prata lite grann om så här barndom, uppväxt och varifrån Agrippina den yngre kom. Har du någonting innan det?
Ja, för hon kommer ju vara en central aktör här.
En sorts spindel i nätet.
Ja, men det handlar även om andra personer som... Claudius, som hon gifter sig med, kejsaren, och hennes son då,
Nero, hennes bror Caligula.
Mm, ja, just det, Caligula ramlade in på ett hörn här med.
Ja.
Bara för att klargöra vilka personerna är här.
Ja, då har vi gjort det.
Du har något om hennes barndom, du vill säga.
Ja, men jag tänkte väl säga i alla fall att Agrippina den yngre kommer inte från vilken familj som helst. Hon kommer från Roms mest förnämsta familj. Då hennes farfars far är Augustus. Och Augustus är ju den första romerska kejsaren och kanske hela den romerska kejsartidens viktigaste gestalt. Det kan man väl argumentera för i alla fall. Och inte nog med att hon är släkt med Augustus, hon är det dessutom från två håll. Hur blir det nu? Hennes Augustus dotter Julia var hennes mormor. Och dessutom var hennes pappa Germanicus adopterad av kejsaren Tiberius, den kejsaren som ersatte Augustus efter Augustus död, och Tiberius i sin tur var adopterad av Augustus.
Just det.
Jag tror att det här stämmer stämmer inte så är det för att jag har läst den här skissen på den Julius-Claudiska dynastin fel. Den är ganska snortrig.
Ja, ja, de gifte in sig till höger och vänster i sin egen familj.
Precis, och det här också att har du ingen ättling att lansera så kan du gärna adoptera någon tänkbar. Och det gör ju inte släktträden enklare helt enkelt. Men jag tänkte att man kan säga någonting om hennes föräldrar också, för de är ju inte vilken kattskit som helst. Vi har till exempel pappagenералen Germanicus. Visst pratade vi om honom för bara några veckor sedan då vi var i Teutoburgerskogen.
Precis.
För han är en av Roms stora fältherrar som liknamnet indikerar främst var aktiv i Germanien. Längs med gränsen till Ren verkade han. Och Agrippina den yngre, vill man vara lite så här tysk nationalist, kan man säga att hon är ju ungefär fasen tysk. Hon är född i Köln. Bara en sån sak. Men eftersom Germanicus kommer att adopteras av kejsaren Tiberius, han var i allra högsta grad en tänkbar kandidat att bli kejsare, var det led.
Ja, så är vi ju. När Tiberius då är kejsare så är vi ju nästan självklart att det är Germanicus som ska ta över.
Mm. För en av de sakerna som övergången till en kejsare, till ett kejsarsystem innebär, är ju att man får ett dynastiskt system. Det är ju en stor skillnad från republiken, men det är ju inte så enkelt att det bara är den förstfödde mannen i en släkt som ska ärva, utan kejsaren ska ju komma från Augustus 1, men striktare än så verkar inte förhållningssättet vara. Men det kommer inte bli någon pappa kejsaren av pappa generalen, eftersom han är den första personen i en lång radda personer som kommer dö i förtid under mystiska förutsättningar.
Ja.
År 19 plockar han ner skylten eventuellt giftmördad.
Eventuellt att Tiberius, då den här blodsuga gubben som var kejsare, tyckte att det var lite irriterande att ha en fältherre som var så populär som Germanicus var.
Mm. Och jag tänkte också att man kan bara säga några korta ord om mamsen. För Julia Vipsiana Agrippina, eller bara Agrippina den äldre, hon var som sagt i rakt nedstigande led från romersk högadlig bakgrund och till detta gift med Germanicus. Paret kommer få 9 barn, varav 2 är speciellt intressanta för vidkommande berättelser. Det är Caligula och Agrippina den yngre. Men hon är också ganska intressant eftersom historiker har kunnat hitta episoder då hon till exempel avstyr myterier bland soldaterna. Vid ett tillfälle i ett läger i Germanien så är det riktigt dålig stämning och så måste Germanicus fru går ut och pratar med männen och får dem att skämmas för att de har hotat att ställa till myteri när vi har Agrippina den äldre då. När vi har en så fin kvinna här och barnen. Ja, det var dumt. Jag tänkte inte på att det skulle bli så här.
Nej, man måste hålla igen på myterierna då.
Mm, precis. Och hon lyfts fram som ett exempel och där är kanske hennes dotter ett ännu bättre exempel. När jag lyssnade på BBCs podcast In Our Times så pratar de om att det här, en annan följd av övergången till ett kejsarsystem, är att makten flyttas från allmänheten, från senaten och från så här, de öppna politiska landskapen till de slutna politiska landskapen. Alltså kejsaren kan ta beslut hemma och kejsaren kan påverkas av den mjuka kvinnomakten, så att det dyker upp personer som Agrippina den äldre och Agrippina den yngre och Livia och massa romerska kvinnor som faktiskt har inflytande i systemet.
Med mjuk kvinnomakt här så innebär ju det, vad menar du med mjuk här?
Ja, men de har ingen officiell makt. De sitter ju inte och fattar beslut på en tron.
Det är informell makt du menar.
Ja, precis. Det är informell makt som jag menar. Det är bra att förtydliga det. Och de som väljer att anklaga till exempel Tacitus och Suetonius, som är våra främsta källor till det här avsnittet, de menar ju att de är väldigt hotade. Så här, konservativa romare, Tacitus, gammal senator. De tycker inte om den här nya liksom, förskjutningen av makt till informell makt, att det ska finnas, utan makten ska vara som den var tidigare. Men hon kommer från riktigt fin bakgrund, det var väl kanske vad jag försökte slå fast. Efter det att Germanicus kommer bli eventuellt giftmördad, eventuellt av Tiberius, så är ju Agrippina och hennes barn i ganska utsatt situation. Eftersom, ni vet ju hur det fungerar i kanske Game of Thrones, när den som skyddar en släkt eller den som är Ned Stark i släkten är borta, då kan de kvarvarande vara ganska utsatta. Och Agrippina den äldre, hon väljer att dessutom anklaga kejsaren Tiberius för det här mordet.
Mm-hmm.
Och det hjälper ju inte till.
Nej.
Att minska narcissismen. Och kring henne, hon blir som ett nav kring vilket kejsarkritiska personer samlas. Det kommer ju sluta med att hon och hennes söner förvisas till de pontiska öarna på Italiens västkust. Men en vändning kanske kommer, för Tiberius kommer ju dö.
Ja.
I och för sig hade Agrippina redan blivit svält och dödad och huggen och allt vad hon blev där på de pontiska öarna. Men
hon har ju barn.
Ja, precis. Hon har ju barn. För Tiberius kommer tvingas fundera inför sin egen död. Vem ska efterträda mig? Ska jag ta min egen sonson? Eller ska jag ta den sista kvarlevande sonen från Germanicus och Agrippina? Den lilla stöveln, Caligula. Och han kallade sin lilla stöveln eftersom han hade varit med på slagfälten som barn. Och soldaterna hade satt honom i små stövlar och han var så söt. Och efter att ha haft den här gamla...
Han kanske inte var med på slagfälten.
Nej, men,
med i förläggningarna där och sprang omkring. Ja. Och då tyckte de att han var gullig.
Ja, och det är ju bra att man inte tar med små barn ut på slagfältet, tycker jag.
Ja, det får man säga.
Så att Caligula kommer bli den nya kejsaren. Och med ny kejsare kommer nya förutsättningar. Och alltså Caligula, mer än någon annan kejsare före honom, lyfte verkligen fram sina systrar. De fick sitta längst fram på offentliga tillställningar. Dels Agrippina den yngre, men vad heter hon? Drusilla, som var hans älsklingssyster. Och den person kring vilket de mest hårresande ryktena finns också. Det finns ju ganska spridda incestuösa rykten mellan Caligula och Drusilla. Jag tror inte riktigt att det går att belägga. Han lyfter fram sina systrar i stor utsträckning. De är med på mynten från den här tiden. Dessutom så ingick de i den ed som alla romerska soldater tvingades svära när de svor trohet till kejsaren. Så svor de också trohet till kejsarens systrar.
Men det här förutsätter väl ändå att man inte försöker göra en kupp mot kejsaren om man ska fortsätta och stå i favör, så att säga.
Nej, precis. För det här är ju väldigt mycket i de tidiga åren som systrarna lyfts fram. Och de tidiga åren ses ju ofta som positiva när det gäller Caligula också.
Vi ska komma ihåg att han bara kejsar i 4 år.
Ja, jag vet. Och det var så sjukt, för att när jag tänker Caligula som ni tänker Caligula, alltså de här drinkarna med pärlor upplösta i ättika och varje skepp som är klädda i ädelstenar och med fruktträdgårdar ombord och den här hedonismen och utse hästar till konsuler. Och...
Vilket han aldrig gjorde.
Nej, vilket han aldrig gjorde. Men det är det man tänker när man tänker Caligula. Man tänker på det gränslöst hedonistiska.
Jaha.
Gör man inte?
Jo, men jag undrar vart det ska komma med.
Men jag blev chockad att det bara var 4 år.
Men det är ju sånt här man känner till om man har pluggat in alla kejsarlängder.
Ja, ja, men jag har inte pluggat in alla kejsarlängder.
Det måste man ju göra. Eller? Nej, jag skojar. Det måste man ju kanske inte. Men det är ju en sak som inte är så konstig att han inte sitter så länge, just eftersom han är så knäpp som du har beskrivit här.
Precis.
Man står ju inte ut med karln.
Nej, och hon har ju gift sig. Som 13-åring så gifter hon sig första gången, Agrippina den yngre, och får sitt barn. Den personen som senare kommer att bli kallad Nero.
Apropå det här kuppförsöket som jag pratade om, så ska ju Agrippina ha försökt göra någon form av kupp emot sin bror Caligula tillsammans med sin älskare, som blir avrättad då när det här uppdagas av Caligula. Det var ju inte direkt den enda personen som avrättades under Caligulas styre.
Nej, det var rätt många.
Men även hon då faller ju förstås hårt här i vad ska man säga, rangordningen, och hon tvingas bära sin älskares aska som är kremerad typ genom hela stan och sen överlämna den ceremoniellt till Caligula som ett straff, och sen skickar han iväg henne också till de här öarna som någon form av exilstraff, att de ska nu få sitta där och ruttna istället.
Just det, att det har blivit familjetraditionen. Här går det som i cyklar. Det här, Caligulas tid tar ju slut ganska snabbt. En man som heter Cassius Carea ska enligt Suetonius, den här antika historikern, ha stuckit ner Caligula, att det är en statskupp organiserad av pretoriangardet. Pretoriangardet är väl kejsarens egen lilla garde som ska skydda honom.
Mm. lilla garde. Det är alltså, de blir väldigt, väldigt relevanta framöver. Eftersom det är de som mer eller mindre kommer att bestämma vem som ska vara kejsare eller inte egentligen.
Jo, och det är ju relevant att de gör statskuppen också. För det ligger i deras intresse att ha en kejsare. Man vill inte återgå till någon republik eller liknande. Caligula ska ersättas. Ska vi lyfta in ersättaren?
Ja, jag tänkte fortsätta med Agrippina då och säga vad hon ägnar sig åt sen då. Nero, hennes son, har ju fött samma år som Caligula tillträdde. Så han är ju barn nu. Och efter att Caligula har blivit avsatt, vi kan återkomma till det sen, så försöker hon då hitta en lämplig styvfar till den här grabben, Nero.
Mm.
Och då är det ju olika personer som hon försöker charma. Bland annat den här Galba, den adlige generalen som vi har pratat om i ett annat avsnitt.
Som revolutionskejsarnas år heter det.
Avsnitt 108, vilket man kan lyssna på efter det här avsnittet för att få en kronologi i vad som hände efter det här.
Just det.
Men Galba, ja, han hittade en annan tjej som han gifte sig med istället. Dock så hängde de ihop ändå på andra sätt. Kan man göra. Men hon fick till slut tag på en annan nobel romare som var väldigt rik och som hon gifte sig med. Dock efter oklara omständigheter så dör den här mannen också, enligt rykten förgiftad.
Mm.
Men kanske var en vanlig sjukdom. Det kommer vara många som dör här. Men det här gör ju då att hon helt plötsligt sitter på en väldigt stor förmögenhet också som går att använda.
Okej.
Och det är ju bra.
Ja, ska man manövrera så är det bra att ha kapital för att kunna manövrera.
Och det ger också en bild av att hon försöker charma och slå klorna i en massa olika män som det utmålas i källorna.
Ja, och vi kommer ju återvända till hur till exempel Suetonius ser på henne när hon börjar flörta höger upp i näringskedjan. Okej, det var det här med kuppen mot Caligula. För jag menar, det är inte helt fel att ha suttit som kejsarens syster och sen gjort något kuppförsök och hamna i någon grotta på någon ö någonstans. Då har man ju ändå levt. Man har rullat tärningarna. Ja, men jag tänker att jag kommer inte få lika mycket gjort i mitt liv som Agrippina har fått till den up to this point. Men berättelsen kommer ticka vidare och den här kuppen som vi sa kommer från kejsarens eget garde. De behöver en ny kejsare och de kommer hitta en på ett mycket oväntat ställe. Rich. Bakom en gardin. Där fanns han. Jag skojar. Eller jag skojar kanske inte helt. Alltså i Suetonius så finns det en sån här... vad heter den här blinda tecknade figuren? Alltså han som ser så dåligt och liksom går omkring på byggar... Mr. Magoo.
Jaha.
Kommer du ihåg honom?
Nej.
Det är en tecknad figur som han ser jättedåligt och han... allting går alltid bra för honom för han har sån tur eller för att bara slumpen faller så. För Suetonius har berättat om den här medlemmen i familjen som undviker allt våld och som slutligen hittas ute på en altan bland gardiner och växter. För Germanicus hade ju en bror, Claudius, kvar i livet. Och han blir den högst osannolika arvtagaren efter Caligula.
Ja, alltså... Det är inte skoj där du säger att man gör bort en gardin eller något sånt där. Han sitter ju och gömmer sig om det var i en garderob eller bakom en gardin och livet efter den här kuppen.
Jo, precis. Och han hade blivit utestängd. Alltså, han hade hamnat på fel sida någon dörr och virrat omkring. Och...
Ja, det här är ju inte den vassaste kniven i lådan i den här släkten då. Och det är ju bland annat därför han har överlevt alla utrensningar under Caligula och Tiberius och sådär. För att han har ju aldrig uppfattats som ett hot.
Nej, precis.
Om man säger så. Lite som den här hertig Magnus som är bror till Erik den 14 och Johan den 3 och sådär.
Ja.
Han sågs aldrig som hot direkt.
Nej, men hertig Magnus när man läser de källorna, då måste man läsa mellan raderna.
Ja, det behöver man inte göra här.
Jag läser från Suetonius. Hans mor kallade honom ofta ett missfoster till människa, som naturen ej fullbordat, utan bara påbörjat. Om hon anklagade någon för dumhet, brukade hon säga att han är enfaldigare än hennes son Claudius. Farmodern behandlade honom alltid med största förakt och talade mycket sällan med honom. När hans syster fick höra att han skulle uppstiga på tronen uttalade hon offentligt en högljudd önskan att romerska folket måtte besparas ett så grymt och förnedrande öde.
Ja,
just... Vad tycker de om honom egentligen?
Ja, de tycker inte att han är det bästa som kunde ha hänt.
Han var lite ful och uppfattades lite konstig.
Han var ju ofta sjuk som liten också. Han var halt och han stammade.
Mm.
Och sådär. Och det här var ju inte egenskaper som man höll så högt i det iskalla, cyniska, romerska samhället.
Nej.
Så därför så, han fick utstå mycket hån och spott och spi och sådär. Och han var ju en driftkucke. Men nu var det händelsevis så att han var den enda kvarvarande manliga medlemmen av den här ätten.
Ja.
Och då tyckte pretorianerna som hittade honom där i något hörn att ja, nu har vi en ny kejsare här. Han duger. Fine, vi kör.
Ja, precis, pretorianvakten som hittar honom faller på knä inför den där gardinen. Min kejsare.
Suetonius beskriver ju hans utseende också.
Ja.
Han var ju storväxt, gråhårig med tjurnacke. Och enligt Suetonius så såg han hemsk ut när han blev arg med sin skummande mun och rinnande näsa.
Som en bulldog.
Ja, det är nog ingen dum bild att ha i huvudet. Claudius kommer att sitta som kejsare mellan år 41 och 54 efter Kristus då.
Ja.
Och, ja.
Ja, men jag tänkte, för den här katastrofen som hans syster utropar att han ska vara för Rom, det är väl hårt att säga. Dels erövrar han Storbritannien, det är inte han själv som erövrar Storbritannien, men Storbritannien erövras under hans tid. Han lyckas säkra livsmedelstillgången lite grann. Och han försöker revolutionera det latinska grammatiska systemet. Det misslyckas han med. Det är inte så många som är pigga på så här stora förändringar i hur man talar och skriver. Men den kritiken som jag har hittat från de antika historikerna är att de ser honom så svag att han låter sig styras av dels de här fria männen, de här slavarna som har blivit fria och blivit hans rådgivare, och att han låter sig styras av kvinnorna.
Mm. Ja, det kan inte varit lätt att vara alltså den han var och sen ha den bror han hade i Germanicus som var så himla upphöjd och älskad och hyllad, och han var ju så tapper och stark. Och så har vi Claudius då bredvid honom. Ja, det är ju en viss skillnad. Va? Det var, nu blev det så i alla fall att man fick Claudius som kejsare istället.
Mm.
Och då kan det vara läge att tänka lite vad han hade för form av relationer. Det var ganska många nämligen. Han var förlovad 2 gånger som ung. Nu backar vi lite alltså till innan han blev kejsare.
Mm.
Den första tjejen bröt han förlovningen med eftersom hennes föräldrar hade snackat illa om Augustus. Den store första kejsaren, det fick man inte göra.
Det är principfast gjort ändå. Jag sa det är principfast gjort ändå.
Ja, precis. Det får man ju säga att det är. Den andra tjejen han förlovade sig med, hon blev sjuk och dog på bröllopsdagen. Tjoff, då var hon död bort. Det får mig att tänka på Ted i How I Met Your Mother som blev lämnad vid altaret.
Ja.
Fast det här var lite mer morbid händelse då. Men det är väldigt, väldigt otur liksom, att bruden dör på bröllopsdagen om hon inte har fått hjälp på traven.
Ja, just det. Där kan det också vara mystiska omständigheter. Det är superotur såklart.
Ja, sen lyckas han i alla fall gifta sig. Och så skiljer han sig.
Ja.
Men sen lyckas han gifta sig igen.
Okej.
Och så skiljer han sig.
Får han ett barn med någon av de här två?
Ja.
För det jag vet är att hans första son som föds, på tal om otur, dör på ett sånt här tragikomiskt sätt också. Att han,
ja, just det.
Han går omkring med ett päron. Han går omkring med ett päron och så jävla nöjd med vilket fint päron jag har. Och så whoop, kastar han upp päronet i luften, ska fånga det i munnen, sätter det i halsen och kvävs.
Ja, det låter ju roligt syn då.
Ja, men det är att det är ett päron, det är ju det som gör det kul.
Ja, ett äpple hade väl med. Det är själva grejen att någon... Och sen får man inte loss den där. Och så kvävs man av det.
Nej.
Det kan vara en lustig anekdot
ja,
också.
Ja, absolut. Men den berättas i de romerska källorna.
Mm, den här första skilsmässan ska ha berott på några smärre förseelser.
Mm-hmm.
Men den andra... Berodde på att den kvinnan hade en alldeles för utsvävande livsföring. Men också misstänkte han att hon hade begått mord tidigare.
Oj.
Och det kan ju vara rimliga skäl för en skilsmässa. snarare.
Tycker jag.
Hur som helst, nu gör han då ett femte försök här på äktenskapsmarknaden. Efter 2 krossade förlovningar och 2 skilsmässor.
Mm.
Och då hittar han Messalina som han gifter sig med år 38. Och då är alltså, har han inte hunnit bli kejsare än. 3 år senare, år 41, så störtas ju Caligula under de här tumultartade reformerna. Och det kan vi prata mer om någon annan gång, hela Caligulas period och så.
Ja.
Men då utropas ju alltså Claudius till kejsare. Och den här Messalina tycks ha varit en blodtörstig jävel. För under den första tiden av hans ämbetsperiod, fram till år 48, då är väldigt dödliga politiska strider hela tiden. Och det uppdagas då att hon har gift sig i hemlighet med en älskare. Och hon har även planerat att döda Claudius. Och då fick han nog av henne. Och så lät han avrätta henne istället.
Ja.
Chop.
Messalina har ju ett väldigt intressant rykte i romersk historia. Hon lyfts ju fram som imperiets stora hora. Alltså hon ska ju vara så oerhört sexuellt utsvävande i en sån här text som är skriven. Det är inte av någon av historikern, utan det är av en skald eller liknande. Så berättas ju om att hon på nätterna smyger omkring och tävlar på bordellerna med de romerska prostituerade, och Messalina vinner alltid. För hon har den här osläckbara törsten.
Nu var ju romarna väldigt moraliserande visserligen över såna här saker. Och det såg som last att hålla på med sexuella eskapader för mycket.
Mm.
Men vi får komma ihåg att det är inte någon kristendom som har inträtt här än. Och att det finns inga sådana starka fördömelser som det kommer senare av sexuell aktivitet.
Nej.
Och det här är förmodligen kryddat en hel del visserligen. Men någonting säger mig att det låg runt en hel del bland den romerska eliten. Eller, och det är inte bara någonting, utan det är ju väldigt mycket källorna som säger det i alltså alla möjliga sammanhang.
Nej, det tror jag också är helt sant. Men sen vilka som man väljer att svartmåla, eller vilka man väljer att liksom kleta det på, det kan ha politiska motiv bakom.
Ja, så är det. Det ska man alltid komma ihåg. Men när man säger så blir risken då att man tror att det inte är sant, helt enkelt. Och därför tycker jag att man ska påpeka att det mycket väl kan vara så också ibland. Till exempel så minskar ju antalet avrättningar dramatiskt efter att hon har dött.
Mm.
Och det finns ju papper på liksom att de hade gällt 35 senatorer och över 300 medlemmar i riddarståndet strök ju med. Mycket på grund av, hävdar man, hennes påverkan på Claudius.
Mm.
Och sen hon är död då, så sjunker antalet avrättningar.
Mm.
Men han har ju då överlevt det här.
Mm.
Och nu lovar han Petruangardet att nu ska jag aldrig mer gifta mig.
Ja, nu får dyrt och heligt.
Ja, alltså han har ju, ja, vad ska man säga, jag framstår ju som väldigt framgångsrik på sån här marknad.
Hur menar du nu?
Jag är för sig aldrig gift med. Men jag har heller aldrig skilt med. Eller något tydligt.
Nej, okej. Ja, absolut. Men som Suetonius lyfter fram då med, det här är lite kul skrivet. Efter att han lovade att jag lovar, jag ska inte ingå några fler äktenskap. Men då var det ju så att Agrippina, nu citerar jag, tack vare det nära släktskapet hade möjlighet att kyssa honom och smickra honom. Och genom att förföra honom på detta sätt lyckades hon göra honom förälskad.
Ja, Agrippina är då alltså hans brorsdotter. Det här är ju också moraliskt tabu.
Ja, verkligen. Inte bara moraliskt tabu, det är juridiskt tabu också.
Ja, det är ju med, men det går ju att gå runt sånt.
Mm.
Hon har ju blivit en nyrik änka här och börjar se sig om efter en ny karl som ska bli styrfar till hennes son då. Och vad är bättre då än kejsaren själv? Skitsamma om han är hennes farbror.
Precis.
Dessutom så kan man se det ur Claudius perspektiv också. Och det är att han kommer mycket väl ihåg hur det var med Petruvianerna och Caligula. De hade avskaffat Caligula för att de inte gillade honom längre.
Yeah.
Men han vet att Agrippina, hon står högt i kurs hos pretorianerna eftersom hennes far var Germanicus.
Mm.
Och han är fortfarande populär bland dem.
Mm.
Så om han gifter sig med Agrippina så sitter han kanske säkrare i båten gentemot Petter Jangaudet då.
Ja.
Ja, vi har pratat en del här nu om olika författare och så också. Suetonius, Dio Cassius och
Tacitus.
Tacitus, det är de som skriver en del om det här.
Mm.
Och de har ibland, och inte minst Suetonius, en förkärlek att återge olika personliga anekdoter om kejsarna.
Ja.
Och sånt som de har hört talas om. Och på så sätt så målar man upp de här karaktärsdragen hos dem som de beskriver. Det är matvanor, klädstil, sexliv, diverse skämtsamma uttalanden eller cyniska uttalanden som kejsarna har gjort.
Just det.
Och då har vi den här auktoriteten inom romersk historia, Mary Bird, som skriver att sådana citat, alltså även om de inte har fällts så representerar de ändå någonting som fångar tidsandan i perioden.
Mm.
Och hon skriver också att grundregeln för romersk historia är att de som mördas blev demoniserade. De som dog i sina sängar och efterträddes av en son och en arvtagare, vare sig biologisk eller adopterad, berömdes som generösa och farbroderliga personer som var hängivna Roms framgång och inte tog sig själva på för stort allvar.
Just det.
Suetonius, till exempel då, som du har varit inne på, menar att Claudius helt styrs av sina tjänare och sina slavar och kvinnor och så som han hade runt omkring sig. Suetonius, han skriver så här: jag ska här inte räkna upp oviktiga detaljer. Till exempel att han tog tillbaka sina generösa gåvor, ogiltigt förklarade avkunnade domar, utfärdade falska förordnanden eller helt öppet företog ändringar i de han redan utfärdat. Ja, han kunde inte låta bli att räkna upp en del oviktiga detaljer ändå.
Nej, det är för dåligt, Suetonius. Du hade ju lovat.
Ja, det är det som är roligt också, att han säger att han inte ska göra det. Och sen i meningen efter så kommer det. Och sen bara drar han på ännu mer. Han skriver att Claudius var glad i mat och dryck vid alla tidpunkter och var han än befann sig. Han kunde ha stora gästabud med alltså 600 personer som låg till bords och käka, svulla så mycket än bara orka. Och han brukade ju somna direkt efter att han har satt i sig så mycket som möjligt. Han satt ofta och slumrade till under olika domstolsförhandlingar och sådär. Så advokaterna fick ju halvskrika för att kejsaren skulle höra, eller kvickna till.
Mm.
Det finns ju en del roligheter om mer oskyldigt slag, som till exempel att han planerade att släppa en kungörelse. Apropå släppa är roligt, eftersom kungörelsen skulle handla om att man skulle få släppa sig högljutt vid matbordet, eftersom man hade hört att någon stackare som hade försökt hålla in en fjärt höll på att gå åt och att det kunde riskera hälsan. Ja. Så då tyckte han att det måste man ju få göra då. Herregud.
Om man ska lyfta fram tendenskriteriet här, kunde det ligga i hans egen intresse att få göra det också?
Ja, det kan man mycket väl tänka sig. Han var också intresserad av tärningsspel och så. Ja. Och då la han ju tid på att skriva en bok i ämnet och ge ut. Det är också en sån här rolig grej.
Ja, får man säga.
Mer obehagliga uppgifter är att han använde helt enkelt tortyr som hjälpmedel för att få fram olika saker i väldigt stor omfattning.
Mm-hmm.
Och dödsstraff som man gärna tittar på själv och så. Han lät ju avrätta två av sina svärsöner. Och de fick inte någon möjlighet att försvara sig heller. Och sen så var han väldigt intresserad av gladiatorspel. Och han tyckte särskilt om att se hur alltså, deras ansikten såg ut just i dödsögonblicket och sådär.
Mm, fascinerande.
Mm, det tyckte han. Och då ville jag bara påminna om att när jag sa att det är svårt att hitta en enda vettig eller sympatisk kejsare under det här århundret, så slängde du fram Claudius som första ryggradsexempel.
Mm.
Det är något du vill stå för nu.
Jag tänker att ändå i sällskapet, jag menar, om man tar fram detaljer om Tiberius eller Claudius, eller för den delen Nero som kommer följa honom.
Mm.
Nu säger Claudius, jag menar Tiberius, Caligula och Nero.
Mm. Ja, de är ju värst då.
Ja. Men så har vi han är väl inte en lika stor pest på sitt rike som vissa av dem är.
Domitianus är ju en skurk också sen. Nej, visst. Och sen har han ju det här lite halvt efterblivna intrycket han ger också. Vilket då skulle vara förlåtande. Men det är en massa människor som dör också för att han är som han är.
Ja, okej.
Okay. Jag tycker ju inte att han är en särskilt bra kejsare. Om man jämför med de här som kommer senare då, som då i och för sig, som Mary Bird säger, har höjts väldigt mycket, som inte har blivit mördade. Vilket också kan vara en anledning till att de att de är bra kanske är anledningen till att de inte blir mördade också. Eventuellt.
Just det, vad är hönan och vad är ägget där?
Ja. Sen finns det ju enstaka kejsare under första århundradet också som ändå inte är helt galna. Och det är ju Vespasianus och sen den här Trajanus som faktiskt sitter som kejsare de två sista åren.
Mm. Känd från muren.
Det är väl Hadrianus då i och för sig.
Just det.
Ja, båda de är ju med i den här ligan, de goda kejsarna. Trajanus är den första av de fem goda.
Ja.
Och han sitter faktiskt, börjar ju på första århundradet. Så att, visst, det finns folk. Men man tänker mest på galenhet när man tänker på kejsare.
Verkligen.
Under första århundradet. Framförallt så var väl Claudius största utmärkande drag, hans ängslighet och orolighet för att bli avsatt eller mördad, vilket som sagt inte var, man behövde vara paranoid för att misstänka att man skulle bli. Så att det var väl det han höll på med mycket och oroa sig för det.
Mm.
Och nu när han har gift sig med Agrippina så kanske ännu mer läge att vara lite försiktig.
Var på sin vakt lite grann.
Mm. För det är ju så att Claudius som sagt han äter och har en ganska, han äter väldigt mycket alltså. Mm. Och en ganska svag hälsa. Han skulle kunna dö när som helst. Och det skulle ju skicka ut henne från maktens boningar om han tuppar av.
Just det.
Så därför ligger ju hennes intresse att få hennes son Nero att bli arvinge, tronarvinge. För då har hon säkrat upp sin tillgång till makten under lång tid.
Just det. Han har en son från äktenskapet med Messalina, Britannicus.
Claudius, ja.
Ja, precis. Mm. Men det ligger ju verkligen i hennes intresse att få med Nero i den leken om vem som ska efterträda.
Ja, de flesta ser ju den här lille grabben Britannicus som en trolig efterträdare.
Mm. Ja, hans pappa är kejsaren. Det är ju en rimlig sak att se.
Ja, och då har vi i och för sig inte ärftlig tronföljd här, men det är mycket troligt som sagt. Vad Agrippina gör är ju att försöka gifta ihop då Nero med Claudius dotter till att börja med.
Just det.
Octavia. Och Octavia är då för övrigt Agrippinas kusin också. Och Neros styvsyster blir
det. Ja, nu börjar det snurra ännu mer på det här släktträdet.
Octavia är 9 år, år 49. Nero är 11 år. Och enligt romersk lag så kommer hon då vid 13 års ålder anses vuxen och då kan hon gifta sig. Dock var hon ju redan förlovad med en annan man som var 22 år. Han hade gjort raketkarriär i romersk politik och Claudius tyckte mycket om den här personen. Men väldigt passande nog för Agrippina här så uppstår det rykten om att den här killen har ägnat sig åt sexuella incestuösa relationer med sin syster. Och utifrån det vi har pratat om innan här så är inte det helt osannolikt att sånt händer. Men det var ju som sagt, så fick man inte göra. Och även om det inte var sant så är ju själva anklagelsen en skamfläck som gör att han får svårt att klara sig nu i den officiella politiken så att säga. Så att han blir utfyst och blir av med sina titlar och i samband med det så tar han livet av sig. Och därmed så är den konkurrenten borta.
Ja.
Och då kan hon gifta bort Nero med Octavia. Och det finns ju förstås rykten om att det var Agrippina som satte igång de här ryktena.
Mm.
Om Octavias tilltänkta. Men det vet vi inget om.
Nej, det är absolut inte. Egentligen. Men där, alltså, incestrykten är ju väldigt effektiva på det sättet. Jag kommer ihåg någon av historikerna när vi höll på att läsa om Lord Byron och ryktena med hans syster. Att det spelar egentligen ingen roll om de är äkta, alltså om de är sanna eller inte. Utan det viktiga är att folk tror på det. Eller det viktiga är att det, liksom, att det fastnar.
Just det. År 51 så har Nero blivit 13 år och han upptas då under ceremoniella förhållanden som en vuxen man.
Mm.
För det ansågs man vara då.
Hur gammal var han då?
13 år.
13. Och året innan han blivit adopterad av kejsaren, det blev han som 12-åring.
Just det. Och då är ju alltså den här Britannicus fortfarande bara ett barn. Han är inte upptagen som mannen.
Nej, han är 3 år yngre va?
Mm. Och just nu så är det då alltså Nero som ligger närmast i tronföljden eftersom man måste ju ändå vara betraktad som vuxen för att kunna bli där.
Just det, han har ett litet försprång.
Den här Britannicus, han kommer uppfostras väldigt mycket sämre än Nero. Alltså, Agrippina är den som står för både utbildningen och uppfostran, se till vem det är som ska lära pojkarna.
Mm.
Och då får ju Britannicus riktigt dålig undervisning, och dessutom så sägs det då att Agrippina sprider ut rykten om att den lille Britannicus är sinnessjuk och sånt där. Och det här är ju bara för att kratta i manegen för hennes egen son Nero.
Mm.
Samtidigt så visar sig den här Nero väldigt mycket värdnad, och han får den bästa utbildningen. Den här väldigt erkände filosofen Seneca har ju han som lärare, ungefär som, ja, det går inte att jämföra Nero och Seneca med Alexander den store och Aristoteles, visserligen. Det är lite olika tyngd på de aktörerna, men ändå, Seneca var en framträdande filosof åtminstone.
Ja, just Herman Lindqvist var privat historielärare till kungahuset en gång i tiden här i Sverige, va?
Ja, just det.
Om man ska dra en ännu mer helt orimlig jämförelse. Ja, just det. Och den här läraren, det är Seneca, det är Seneca och några andra också som kommer senare bli rådgivare till Nero.
Precis. Men om allt nu bara rullar på utan vidare, så kommer det ju vara så att om Claudius fortsätter leva så att Britannicus också hinner bli 13 år, så blir han med då vuxen. Och då riskerar man att det är han som blir tronarvinge istället.
Mm.
Och det finns också tecken på i källorna, väldigt uttryckligen, att Claudius ska ha ångrat sig. Att han både adopterar Nero och att han kanske inte borde ha gift sig med den här Agrippina heller. Han säger bland annat att alltså han bara råkar ut för en massa skamlösa fruar. Och så träffar han också enligt Suetonius den här lille Britannicus. Och när han gör det så kramar han om honom och förklarar att när du blir större, då ska jag förklara hur allt ligger till här. Så som om han hade ånger över att varför har utsett den här styrsonen för dig och så.
Det är som en scen ur Gudfadern. Han lägger sin hand på axeln sen efter omfamningen och bara, en dag kommer du få veta allt.
Ja, det är ungefär så, ja.
Mm.
Han såg också till att den här Britannicus faktiskt fick den här togan som representerar att man är vuxen även före han hade blivit 13 år. Mm. Och då ska han också ha typ lagt handen på den lille Britannicus och sagt att nu får du den här så att folket äntligen får en riktig Caesar. Och det är alltså kejsar då han menar.
Just det.
Och det här är ju då händelseutveckling som gör förstås att Agrippina blir lite svettig. För nu börjar det flåsas här i nacken på henne från Britannicus. Ska det vara så ändå att Britannicus kommer nu betraktas som den blivande tronarvingen till Claudius? Mm. Vore det inte bara bra nu om man kunde stämma i bäcken här på något sätt och,
precis,
och få bort den här kejsaren?
Hon har ju jobbat hårt att lägga dominobrickorna på ett sätt som är fördelaktigt för henne och framförallt för hennes son Nero.
Mm.
Men då gäller det att knuffa första dominobrickan medan de ligger helt rätt.
Ja.
Och jag tänkte, apropå ingenting, hur skulle det smaka med lite svampstuvning nu?
Mm. Ja, den kanske skulle slinka ner. Har du någon på gång här?
Ja, men jag tänker att det skulle kanske vara fint. Nej, men hon kommer förgifta gubben. Och om Claudius hade varit lite uppmärksam och börjat bläddra igenom pärmarna med fakturer som hans fru förde sig med, då hade han sett oroväckande fakturer från en kvinna vid namn Locusta.
Just det.
Och när man börjar se de fakturerna, då ska man ana oråd. Och framförallt ska man inte käka några mustiga svampstuvningar som serveras till en.
Nej, även fast det var hans favoriträtt
ja,
så borde man avstå.
Precis. Jag tycker Alf Henriksson uttrycker det här med finess. Agrippina beslöt att göra slag i saken medan tid var. Med hjälp av en erfaren giftkokerska vid namn Locusta tillredde hon en champinjonstuvning åt Claudius, som åt upp svampen med god smak och därpå lämnade det jordiska.
Det var väldigt lakoniskt. Det var inte några kungliga kokare, det är inte. Han lämnade jordiska helt enkelt.
Ja.
Ja, jo, men så var det ju. Hon hade ju sett om ganska mycket på den här giftmarknaden. För hon behövde något rejält eftersom Claudius, precis som andra kejsare, käkar ju motgift hela tiden. Mm. Mot kända gifter. Så den här Locusta, hon var ju Hon var ju väldigt kunnig i det här då.
Hon var bäst i branschen.
Ja, det var hon ju. Och tillsammans med henne så hade ju Agrippina hållit på och haft någon form av tjejkväll där de testade gifter på olika meningslösa slavar och se hur snabbt det tog innan de dog och sådär.
Ja.
Ja. Och sen kunde man då koka ihop den här svampstövningen och ge till Claudius.
Ja, igår så blev jag tillfrågad vad nästa avsnitt skulle handla om.
Mm-hmm.
Och då berättade jag lite grann den här episoden. Och det alla på tillställningen ville veta var, vilket gift använde hon?
Ja, och det framgår inte riktigt.
Nej, det framgår inte.
Ytterst mystiskt. Suetonius, han skriver ju så här om den här episoden. Att han togs av dagar med gift är alla överens om. Men när det gäller var och vem går meningarna starkt isär. Somliga säger att det var eunucken Halotus som förgiftade honom under en festmåltid tillsammans med prästerna uppe på Kapitolium. Andra menar att det var självaste Agrippina som under en bjudning hemma i palatset serverade honom förgiftad svamp. Ty han älskade svamprätter. Men även om det som senare utspelade sig går i rykten. Många påstår att han blev helt tyst så fort han svalt giftet och att han avled i gryningen efter att ha plågats av svåra smärtor hela natten. Enligt flera andra föll han först i djup sömn och kräkte sedan upp allt han hade i sin överfyllda mage, varpå man gav honom mer gift, kanske utblandat i välling, och lät honom förstå att det var nödvändigt att han åt för att återfå krafterna nu när han var så svag. Ja, så han hade ju lite jobbigt där oavsett, kan man tänka sig.
Dubbelförgiftning, det är ju ett riktigt fult knep.
Ja.
Du brukar ju säga det här ibland att det som är så fantastiskt med de här romerska historikerna, det som vi måste förstå är att de hade tillgång till andra källor, alltså källor som i sin tur har blivit, har försvunnit.
Mm.
Och Agrippina, den yngre, skrev ju faktiskt en självbiografi.
Ja, och det är ju, som Mary Bird tar upp också, en av de stora sorgliga grejerna, att det är borta liksom.
Ja, Tacitus nämner den i sin framställning och säger att vissa av grejerna baserar jag på hennes egen text. Men den hade varit något att få läsa, du.
Ja, det hade varit kul. Claudius skrev faktiskt också, inte om sig själv nödvändigtvis, men han skrev ett historiskt verk.
Mm, han var intresserad av det, hade författarambitioner.
Ja, men han tröttnade på att skriva om äldre historia.
Mm.
För hans mamma och mormor var hela tiden på liksom, och sa, nej men så var det inte, så här var det. Och då var det inget kul att skriva om det där längre. Så han ägnade sig åt lite mer modern historia då, utifrån sitt perspektiv. Ja. Och sen var vi på någon tillställning där han skulle läsa upp det här, den här historien som han hade skrivit inför en massa folk som satt där. Så var det någon väldigt tjock man som har satt sönder en stol i början, och det blev lite tumultartad situation. Och sen så ordnade det upp sig, men ibland när han läste så kom han att tänka på den där roliga scenen när karln satt sönder stolen, och då började han fnittra hela tiden. Så han kunde inte genomföra den där presentationen särskilt bra.
Nej, ja. Oproffsigt Claudius, det ska du klara av.
Mm, men nu är han död. Och även om inte folk vet om det än, så är han ju faktiskt där.
Mm.
Och året är 54 efter Kristus. Det är den 13 oktober som han dör. Han är 64 år. Och Agrippina dör ju ut på det här något dygn för att inte folk ska tycka att det är konstigt att han har, alltså koppla ihop det med att han har ätit en sådär. Det ska vara förgiftning. Så man kallar ju dit en massa gycklare och komiker och så som ska hålla låda för den döda kejsaren.
Ja.
För att inte folk ska misstänka att han är död. Men dagen efter där så hyllas Nero av pretorianerna som ny kejsare. Och han är 17 år vid trontillträdet. Nu har ju Agrippina uppnått målet här. Hennes son är erkänd kejsare.
Ja.
Och han är ganska ung. Mm. Så nu är hon som kommer att styra och ställa här. Och han är helt fin med det.
Ja, här i några år är hon väl kanske Roms mest inflytelserika människa.
Ja, så är vi ju. Det är hon som har kontakt med utländska diplomater och skickar massor med brev om uppmaningar och order internt också i riket och så.
Mm.
Och hon sätter ju en våldsam skräck i alla sina motståndare förstås.
Mm.
Flera av dem dör ju också under mystiska omständigheter, eller kastas i fängelsehålor och sådär. Bland annat Claudius tidigare rådgivare får inte vara med längre.
Ja. De som försöker med, de som är lite historierevisionistiskt lagda och försöker lyfta fram Agrippina som en en svartmålad gestalt i historien. De lyfter ju fram då att de tidiga åren av Neros regim är ju de bästa åren av Neros regim. Att det sker lite skattesänkningar, att man pumpar in understöd till fattiga senatorer och att det händer massa roliga skådespel i staden, att man bygger nya kanaler och sådana grejer. Och dessutom, som Suetonius säger, man satte hårt mot den här kristna sekten, vilket var toppen.
Mm.
Men sen, det är ju svårt att egentligen föra i bevis att det...
Ja, det är jättesvårt att föra i bevis att hon var en positiv karaktär för styret, eftersom det mesta talar på motsatsen.
Ja, jag tror lite grann det narrativet som vissa försöker lansera handlar mer om att hon har varit överdrivet svartmålad.
Ja, och det har hon säkerligen, men vem har inte det utav de här?
Nej, det är ju...
Alltså, det, i och för sig vet vi inte det, men det känns ju som att kan människor vara så här galna som Caligula och Nero och Agrippina?
Ja.
Så det kan man nog anta, men man kan också anta att det ligger ganska feta korn och sanning i det här, för det är väldigt svårt för oss att sitta 2000 år senare och förstå kulturen och sådär, hur mycket man än anstränger sig egentligen.
Mm.
Och det gör ju du och jag kanske oftare och mer än andra som inte håller på med historia så mycket, och ändå fattar man inte riktigt hur fan är det här egentligen.
Nej, just det.
Hur som helst så var ju så att bland de konservativa romarna så var man ju inte överlycklig över att en kvinna hade en massa makt här helt plötsligt och gick och knorrade om det där. Men Nero, han tillät ju det här och tyckte att det var alldeles utmärkt att han fick hjälp. Han höjde ju upp sin mor väldigt mycket, och valspråket för Praetoriangardet blev ju också Optima Mater, den bästa av mödrar.
Mm.
Och en massa viktiga möten som Nero skulle ha förlamade ju i närheten av där Agrippina bodde, så hon kunde komma dit och så. Och det fanns en hemlig dörr ut i den här salen där mötena hölls. Så kunde hon smita in genom den här dörren och sen gömma sig bakom ett draperi och höra de här mötena. Och det här påminner ju en hel del om Kössem i det osmanska riket.
Just det.
På 1600-talet, den här sultanmodern som stod bakom ett draperi med och gav ordet till sin lille son vad han skulle säga.
Mm, absolut.
Nero gav sin mamma en egen avdelning livvakter. Och sen, som du nämnde, så förekommer hon på olika mynt i riket också. Hon och Nero framställer sig på mynten som att de är jämlika regenter, båda två, med ansiktena bredvid varandra.
Mm, det är ju superintressant.
Nu ska vi inte ta upp allt här som hände under Neros period, utan det får vi återkomma till. Men man kan säga lite kort att det var ju mycket teater, cirkusspel och tävlingar som han gillade.
Mm.
Det är lite av antikens Gustav III det här.
Jo, det är väl en helt okej jämförelse. Eller det är en rätt bra jämförelse.
Ja. De första åren här, som du sa, så var han ju tämligen återhållsam. Och makten låg ju då i Agrippinas händer. Men sen kommer det här vända, och så blir det sexuella eskapader och övergrepp och blodiga bestraffningar och superkalas och slöseri för fulla muggar här, som nämns i källorna sen.
Mm.
Och alltså, det här låter ju som en svartmålning utan like, men Suetonius skrev ju så här också: att Nero även åstundade intimt umgänge med sin mor, men avskräcktes av hennes fiender som ville förhindra att denna vilda och otyglade kvinna fick för stort inflytande genom en sådan ynnest. På det tvivlade ingen, i synnerhet sedan han bland sina älskarinnor även upptagit en prostituerad kvinna som påstås vara mycket lik Agrippina. Folk försäkrar även att han tidigare, varje gång han lät sig bäras omkring i bärstol tillsammans med sin mor, haft otillbörligt umgänge med henne. En sak som avslöjats genom fläckarna på hans kläder.
Ja.
Ja.
Kommentar?
Det är svårt att ta in om det här är svartmålning eller om det inte är det.
Det låter väl som en
svartmålning. Det låter ju väldigt mycket som det här. Man hoppas lite grann att det är det.
Jag fastnade på det här som Alf Henriksson skrev. Nero, Claudius, Caesar, Drusus, Germanicus, känd i hävderna som bara Nero, har fått ge namn åt otaliga arga hundar genom tiderna. Ty han torde vara den svartaste av alla de kejserliga figurerna i traditionell romersk historieskrivning. Det porträtt av honom som Tacitus och Suetonius med förenade krafter har skänkt eftervärlden är en litterär insats av rang. Ty de har försett världshistorien med en bov av sådan resning att ingen roman i världslitteraturen kunna uppvisa maken. Sen lägger jag till, det är nästan synd att man numera nog nödgas tvivla på existensen av detta pittoreska vidunder.
Han är ju förbannat bra, Henriksson. Jag vill ha den här boken också.
Ja.
Det måste ju finnas någonstans att köpa på något.
Jo, de är sålda i stora utgåvor, så att det där kan vi fixa fram till dig.
Ja, han börjar ju tröttna här nu på mammans ständiga tjat om att han är så ung och oerfaren i alla fall. Och nu är vi runt år 55 här. Och han börjar betrakta hennes dominerande roll som ett hot mot sin egen auktoritet, kan man säga.
Jo, så är det.
Och hon i sin tur börjar uppfatta andra kvinnor som ett hot mot hennes position. Han hade ju en älskarinna, en slavflicka som heter Akta.
Just det.
Och hon verkar ju, det verkar som att hon hotar ju äktenskapet med Octavia. Och därmed alltså den legitimitet som Agrippina har byggt upp kring Neros regeringsmakt ju.
Ja.
Och Tacitus skriver ju att Agrippina tjatade med kvinnligt raseri om att hon nu hade en frigiven kvinna, en slavflicka och liknande uttryck till svärdotter. Och det här gjorde ju Nero ännu mer sur. Och istället så börjar hon då trakassera Neros vänner. Och bland annat så ska hon ha misshandlat hans stackars kompisar och sådär, ja. Enligt Cassius.
Jag tänker så här, tack, du hade inte behövt skjuta in kvinnligt raseri. Det hade räckt med raseri.
Mm.
Vi fattar vad du menar. Ja, nej men det intrycket har jag också fått. Och att Neros rådgivare uppmuntrade till den här brytningen. Mor och son emellan.
Ja, år 55 så blev han ju av med sin konkurrent Britannicus också.
Ja, han försvann.
Ja, han försvann och försvann. Det var middagsbjudning och gå på middagsbjudningar bland den romerska eliten här på den här tiden. Det var ju typ 50-50 om man, om man kom ut ur det levande på andra sidan eller inte. Här är då Nero som anklagas främst egentligen för det här, men Agrippina är med på ett hörn också verkar som här och där. Enligt Suetonius så tog ju nu Nero kontakt med den här berömde Locusta.
Ja, hon hamnade där igen. Ja.
Ja, nu dyker hon upp. Men det lyckades inte riktigt första gången med första giftet mot Britannicus där. Utan då blev bara effekten en hejdlös diarré på stackaren.
Yeah!
Och då blev ju Nero förbannad och tillkallade sig den här Locusta och utdelade piskstraff högst egenhändigt mot henne. Och skällde ut honom för att giftet inte funkar. Och sen tvingade han henne att koka ihop ett nytt gift i hans sovrum så att han stod och tittade på samtidigt.
Mm-hmm.
Nu ska vi se vad vi gör här. Vad är för mörkliga och grejer att använda här egentligen? Sen testar man det där giftet också på lite grisar och hundar. Och sen när den sista grisen där tvärdog, då tänkte man nu är det bra. Då gick man ut med det här fatet till Britannicus. Som, ja det var en middag så det satt ju fullt med folk där. Och efter första tuggan så slår han i huvudet i bordet och bara knalldör. Och de andra tittar sig omkring bara, jaha hur mår han här då? Men då säger ju Nero att nej, det är ingen fara med honom. Det är ordentligt nog, det är bara ett epileptiskt anfall. Det är ingen att tänka på det där.
Det är ju en superbra ursäkt. Visst, jag önskar att jag hade starkare bevis för det här också, men jag kommer inte ihåg vad det är jag har läst det. Visst är det sen när man ska begrava Britannicus, han är helt missfärgad i ansiktet och man sminkar honom. Så det inte ska vara så tydligt att man har blivit förgiftad. Och så börjar det regna eller någonting, eller det bara är varmt så där sminket rinner av. Och bara,
ja, det här vet jag inte riktigt vad jag har fått ifrån. Det är
men
möjligt,
vi lägger in en brasklapp att jag kan ha drömt det här.
Alltså jag har läst att han kremerades ganska omgående. Även fast det regnade väldigt mycket så gav man la energi på det då.
Ja, okej. Okay. Det kan vara någon annan som giftmördades och sminkades.
Hur som helst, kremeringen eller sminkningsförfarandet är ju till för att eventuellt då dölja ett giftmord.
Ja.
Så det spelar ingen roll vilken metod man använder, även om kremering är mer effektivt än sminket uppenbarligen. Nu, efter att Britannicus också är borta, så börjar Nero försvåra situationen mer och mer för Agrippina här. Han flyttar mötena bort från palatset så att hon inte ska kunna vara med och träffa viktiga personer och så. Han börjar dela ut extra mycket pengar, läs mutor till pretorianerna för att försöka övervinna dem till sig så att de inte bara ska vara lojala mot henne. Och sen så drar han in hennes livvakt så att hon inte har någon längre. Och så sparkar han ut när slutligen ur Rom och säger att här får du inte vara. Och Suetonius skriver så här. När det gällde att plåga henne skydde han inga medel. Således mutade han folk till att förfölja henne med processer så länge hon fanns kvar i Rom. Dog hon sig tillbaka för att söka lugn och ro på landet så skulle dessa personer fara förbi hennes hus både till lands och sjöss och oroa henne med smädelser och gyckel. Men till slut blev han skrämd av hennes hotelser och våldsamma vredesutbrott och beslöt att ta hennes liv. Så nu börjar jag ju ner och fundera på det bästa av allt var helt enkelt bara att bli av med morsan. Jag kan inte låta bli att tänka på att det är mors dag idag.
Grattis mamma.
Alltså, ja,
när grattis. Vi spelar in.
Ja.
Jag har inte ringt min mamma än. Det måste jag göra omgående.
Nej, alltså det är på, när vi...
När det sänds?
Ja.
Okej, okay, sorry. Han försökte förgifta henne men det gick inte eftersom hon själv var så bevandrad i gift så hade hon alltid motgift till hands.
Ja, enligt en källa, ja. Men Suetonius skrev ju att han försökte giftmördarna 3 gånger. Men då gick väl inte det på grund av det här motgiftet hon hade.
Nej, alltså Nero framstår väldigt mycket här som gråben i gråben och julben när det gäller bästa sättet att fånga sin mamma eller fånga den jäkla fågeln.
Ja.
För nästa steg då när det misslyckades med giftmordet är ju enligt vissa källor att bygga ett maskineri i mammas sovrum.
Just det,
så att taket ska rasa ner på henne.
Ja.
Det kan inte vara bästa sättet.
Ja, det är en variant. Problemet med det var ju att det var så många inblandade i det där projektet att folk började prata om så planerna blev kända. Då var han tvungen att ska inlägga det och kom på någon ny variant.
Ja, hon vägrade sova i sängen. Där.
Ja, det var något sånt. Så istället planerar han att varför inte bara anordna en liten båtolycka på något sätt?
Ja, det gäller att få en bordande på skeppet i och för sig. Men...
Ja, men det kan man ju lösa genom att ge sken av att man vill försonas. Och så är vi ju ändå någon form av festival här i mars år 59.
Ja.
Och de befinner sig då på någon slags semesterort. Och när de ska åka därifrån så lånar han ut ett av sina fartyg och säger här har du morsan, nu kan du åka hem tryggt här och lugnt med den här fina båten som du får mig.
Ja.
Och ja, det är ju kväll och det börjar mörkna och sådär. Och de tar ett ömt farväl, han... kramar om när där och sen så säger hon något sån här platt som jag inte kommer ihåg vad det var men källorna uppger där och att ja, det är någonting.
Ses!
Ja, vi ses.
Ja.
Och sen hoppar hon på den där båten och drar iväg och de kommer inte jättelångt innan ett tak återigen ändå rasar ner över den här. Hon ligger och vilar på däck då och så kommer det här taket bara pang! Och då blir hon säkert en aning chockad men hon är fortfarande vid liv i alla fall. Besättningen börjar springa omkring där för att fixa med grejerna och plötsligt där då så faller hon i vattnet på det ena eller andra sättet.
Ja.
Och nu har hon då i och för sig skadat axeln i fallet här men hon lyckas ändå simma hela vägen in till land och så tar hon sig till sin villa som hon har där i närheten och sveper in sig i filtar och sådär.
Mm.
En budbärare kommer till Nero med mycket glada beskedet att kejsarmodern lever efter en svår olycka och han strålar av glädje i den här budbäraren och tänker att nu kommer med bra information till kejsaren.
Ja, vad konstigt det ser ut. Är du inte glad?
Ja, ungefär så. Han fängslar ju den här budbäraren och hävdar att han led lönnmördare och sådär. Och sen ger han order om att nu ska vi ha ihjäl henne nu på något sätt.
Mm. Ja, nu alltså när man har prövat alla lite mer konkreta metoder som att giftmörda eller bygga olika takfällor eller så, då blir det till sist får man ju bara sticka ner henne.
Ja, det blir så. Hon sitter där insvept i filtar hemma i sin villa där vid havet och dricker och boj eller något. Och då sparkar de in dörren, de här soldaterna, och de börjar brotta ner när någon drar någon pryl i huvudet på henne och någon sliter svärdet och sen bara tjoff.
Ja, men hon har ju en av världshistoriens bästa sista lines som det berättas.
Ja, just det.
Hugg den mage som gett liv åt ett sådant vidunder. Och det hon gör då är att hon blottar magen och säger, ska ni hugga ner mig? Hugg mig då här där jag närde det monstret som nu jagar mig.
Just det. Suetonius menar att han har läst trovärdiga författare som hävdar att Nero då ger sig iväg till den här platsen sen och inspekterar sin döda mammas lik. Samtidigt då som han lyfter på armarna och benen där så håller han på och dricker klunkar i vinglas också. Och så lyfter han lite, titta här har vi ett sår och här har vi, ja. Och så kommenterar han de olika benen och armarna och såren och så.
Just det.
Sen fortsätter ju galenskapen förstås. Den här frun Octavia, den, henne har han ju ihjäl också.
Yes.
Och gifter sig med älskarinnan Poppaea, som vi pratar om också lite kort i avsnitt 108.
Vilket var det?
Ja, det är den här revolutionskejsarnas år. För att hon är ju ihop med den här Otto också.
Just det.
Som sen blir kejsare.
Mm. Kejsar Otto.
Vi pratade rätt mycket om det där. Och i det här avsnittet så pratade vi också om att Nero kanske, eller kanske inte, sparkade ihjäl Poppaea också. Det är du som gör faktiskt.
Mm-hmm.
Men det har du glömt.
Ja, alltså om...
Du är ju värre än elever du, när det gäller att komma ihåg saker.
Om det finns någon som kommer ihåg allting som jag har sagt på den här podden, så kan ju den personen mycket mer än vad jag kan.
Jag kommer inte ihåg allt. Men Mary Beard konstaterar ju att såna här rykten om Poppaea blev ihjälsparkad eller inte och sådär. De var ju ständigt närvarande, eftersom bakom palatsets stängda dörrar så var ju allt hemligt. Mm. Och det sipprade sällan ut mycket information, och då uppstod istället rykten om vad det var som hände. Och de här ryktena kunde ju bli till urbana myter och sådär. Alltså, och så kunde ju då en vanlig båtolycka egentligen förvandlas till ett mordförsök. På det här sättet.
Just det.
Hur kunde Tacitus till exempel, som återger det här, veta någonting om att Agrippinas tjänarinna, som också hamnade i vattnet, skrek åt folk runt omkring att hon var Agrippina bara för att hon ville bli räddad. Men det ledde ju bara till att hon blev ihjälhuggen istället, den här tjänarinnan.
Just det.
Var har Tacitus fått den uppgiften ifrån egentligen? Det är ju väldigt oklart allt det här egentligen.
Ja.
När det gäller sånt där. Men man kan nog konstatera utifrån de källor vi har att varken Nero eller Agrippina var särskilt sympatiska karaktärer, utan snarare ganska hemska skulle jag tro.
Ja, djupt osympatiska men också maktmänniskor rakt igenom.
Ja, givetvis.
Alltså det är ju det här att man bokstavligen vandrar över lik, det har man inga problem med.
Nej, precis. Mary Beard säger också om de olika karaktärerna så här: den historiska skepticismen är hälsosam, men den missar den större poängen, nämligen att vad en Suetonius eller andra antika författare tyckte, så spelade de enskilda kejsarnas kvaliteter och karaktärer inte så stor roll för de flesta av imperiets invånare. Och inte heller för den romerska historiens grundläggande strukturer och huvudsakliga utvecklingslinjer. Det spelade antagligen roll för vissa medlemmar av huvudstadseliten, kejsarens rådgivare, senaten och palatsets tjänare. Mm. Dagligt umgänge med den tonårige kejsaren Nero kan nog ha varit betydligt mer prövande än med Claudius före honom, eller Vespasianus därefter. Utanför den här trånga kretsen, och särskilt utanför Rom, där en enskild kejsares givmildhet kunde sippra ner till mannen eller kvinnan på gatan, kan det emellertid inte ha gjort så särskilt stor skillnad vem som satt på tronen eller vad de hade för personliga vanor och vilka intriger de var inblandade i. Så det är ju mest egentligen för att det är roligt med karaktärer som man håller på med den här typen av historia.
Nästan. Ja, det är som en såpopera nästan.
Ja, jo, verkligen.
Det var ju väldigt bra att du höjde blicken där. Förra veckan så refererade jag en krönika som Dick Harrison hade skrivit i Svenska Dagbladet om historieundervisning.
Mm.
Och den hade hamnat på första sidan med bara ett kort citat från den. Och det står att historieämnet är inte till för att berätta roliga berättelser om romerska kejsare.
Just. Stod det där?
Ja, det gjorde det.
Men vad är vi gör nu då?
Och då hade...
Men gud, vad hemskt.
Då hade...
Vem hade skrivit det här? Ida Östenberg?
Ja, Ida Östenberg... Nej, alltså... Dick Harrison hade skrivit det.
Okej.
Okay. Och Ida Östenberg citerade honom på Twitter. Och så skrev hon... Jo, lite.
Ja, oh, vad fan det var jag. Ja, lite. Ja, och lite måste man ju få göra.
Ja, jag tycker det.
Men vad tycker Dick då?
Ja, men det var ju lite fult saxat från svenskan. För det stod att det är inte till för det, men det är inte heller till för att... Han menar att det behöver inte vara den extrema åt ändra hållet.
Nej.
Nu tror jag att Dicken kan dra någon
skröna
här och var,
ja. Ja, men jag tycker inte att det bara är skröna det här, utan det här är ju faktiskt den historia vi har att gå på, som historikerna har skrivit om antika. Och man kan inte avfärda allt det här, för det är så här som, annars då har vi ingen historia helt enkelt.
Nej.
Så kan man i vissa fall fundera hur sant allt är.
Mm, så är det. Man får ta det med lite salt i kaffet.
Precis som du gjorde här i början. Yes. Mm. Och därmed så, så tackar vi väl för den här veckan.
Det tycker jag vi gör.
Vet ni vad? Lägg upp en bild på Instagram med hashtag histpodd och var med i nästa veckas utlottning av en tygkasse.
Ja, det tycker jag att ni ska göra. Gå in på Facebook och kommentera. Eller kanske skriv ett mejl till oss, historiepodden@outlook.com.
Och sen så ska ni också ha en bra vecka.
Yes! Hej då med er!
Hej hej!